I am Trumpeter Lanfrid, one of the surviving trumpeters in charge of the Light Brigade at Balaclava. I am now going to sound the bugle that was sounded at Waterloo and sound the charge as was sounded at Balaclava on that very same bugle. The 25th of October, 1854.
Record made at Edison House, Northumberland Avenue, London, August the 2nd, 1890.
Två mycket tidiga inspelningar fångade för evigt på rullar, inspelade på Edisons fonograf. Det gick 10 år emellan hans uppfinning och hans vidareutveckling av själva ljudidén. Och en intressant sak att notera det är att Edison var egentligen motståndare till musik på rullar. Uppfinningen hette ju den talande maskinen. Den skulle marknadsföras som dikteringsmaskin eller för historiska inspelningar. Men det fanns andra som hade öra för det här instrumentet och som såg en underhållningsmöjlighet. För i kampen emellan ljudpatenten så var det stora numret hos Emil Berliner just underhållning. Och han var själv uppfinnare av det liggande ljudet, grammofonskivan. 1894 så insåg Edison sitt misstag och satsade på den tidens musik.
Great piano medley played by August Molinari, Edison Records.
Here, Marinina, you take the tambourine and get it the moon. I play the Irish Rosie.
Den moderna jukeboxens föregångare var uppfunnen. Den fanns på marknader, på gator och i barer. Man lade i en slant och fonografen spelade för fullt. Det var en populär sak eftersom apparaterna var dyra att skaffa för hemmabruk. Här i Norden så kom till exempel fonografen till Danmark i slutet på 1880-talet och till Sverige vid ungefär samma tidpunkt.
Oh,
offentlig underhållning via gigantiska trattar kopplade till fonografer eller grammofoner, och detta höll lyssnarna ajour med de senaste nyheterna. Men repertoaren hade vissa begränsningar eftersom det var rent tekniskt svårt att spela in en del saker, speciellt om det skulle vara orkesterackompanjemang. Man var då tvungen att ersätta ljudsvaga instrument med andra, så att till exempel stråkbasens stämma fick spelas av en tuba. Klassiken Swanee i en rikt varierad version på rulle. Och nu när musikindustrin började etablera sig några år in på 1900-talet så var det kamp mellan två principer. Den lodrätta eller den vågrätta musiken. Rullen eller skivan. Och det var en kamp som fördes i annonser och i press, och där de stridande värvade dåtidens stjärnor till tungt vägande uttalanden. Fonografrullens förespråkare sa så här: en grammofonskiva låter först som ånga som släpps ut, och när man sen försöker höra något mänskligt ljud från skivan så låter det som en vild åsnas skri. Men grammofonskivans förespråkare, de sa så här. De engagerade till exempel 5 solister från Sousas orkester, och de här solisterna, de slog fast att de betraktade grammofonen som det enda instrument som fullgott återgav deras instrument. Men all den här kampen för fonografen och för rullarna betydde egentligen bara en kort frist. För alla vet ju hur det gick. Skivan segrade. Och så var det dags för nästa revolution på området, nämligen den att spela in skivor elektriskt. Tidigare så gjordes detta rent akustiskt. Nu var det ingen som förhastade sig med att se till att den här revolutionen på skivfronten blev till succé över en natt. Det fanns många saker att lösa. Det var mikrofon- och förstärkarproblem. Och det fanns en annan sida av saken. Affärerna hade stora lager av skivor och grammofoner som alla var akustiska. Och därför höll man nyheten hemlig så att allt detta kunde säljas ut först. Världspremiären på den elektriska eran skedde i mars 1925 när 800-900 stämmor förenades på Metropolitanoperan i New York. Det var 15 körer som kom samman till den här begivenheten. Och det var 13 dirigenter, och avslutningsnumret som även publiken deltog i, den innehöll 4850 röster. Adeste Fidelis och en jättekör i New York 1925. Denna tidiga elektriska inspelning kom ut ett par månader efter inspelningsdatum och blev föregången av en stor annonskampanj. Jag trodde jag var trött på grammofonmusik, men det var förstås därför att jag aldrig hört den i verkligheten, utropade en dam i en av annonserna. Jed Davenport och hans Beale Street Jug Band, You Out to Move Out of Town. Ja, så var den moderna inspelningstekniken ett faktum. Men det var stora svårigheter för de här pionjärerna. Och en av dem var jazzproducenten John Hammond.
Well, it was very primitive equipment in the early days when I recorded Bessie Smith.
John Hammond berättar om när han spelade in Bessie Smith och Billie Holiday på stora vaxkakor. Och om någon gjorde någonting fel så fick man raka av en bit på den här kakan och man kunde inte ta av hur mycket som helst.
Biscuits they were called. Wax biscuits. And they were electrically recorded. I mean the impulses came through a microphone and the rest and came to a cutting stylus. But if there was a breakdown of any kind, somebody made a mistake, well, then you'd have to erase. You'd have to shave down the wax. And you couldn't shave the wax any less than it had to be at least 3/4 inch thick.
John Hammond berättade om upptagningar från den tiden. Men detta med vaxkakor, det var inte enda bekymret. I Amerika så fanns det bara inspelningsstudios i 4 eller 5 städer. Och i slutet på 20-talet så fanns det kanske bara ett dussin i hela landet. Då fick man tillgripa metoder med att spela in där stjärnorna fanns. På sina jobb, på scenerna. Portabel utrustning fick packas och transporteras runt. Det var ett jättejobb.
A dozen recording studios in the entire country. Or else you'd have to take your portable equipment and 2 men... in huge suitcases and like our Robert Johnson records, I mean, and record them wherever you could.
Billie Holiday och Teddy Wilson i What a Little Moonlight Can Do. De här upptagningarna gjordes på plats runt om i Amerika. Och på den tiden fick teknikerna kämpa emot massor av saker. Bland annat så hade man problem med att få inspelningsmaskinen att gå med konstant hastighet. Det mest pålitliga, det visade sig vara inte elektricitet utan en jättestor fjädermotor med stora motvikter. Så blev skivor till på 20- och 30-talet i Texas, i hotell i Atlanta, i Mississippi och North Carolina. Men skivhistorien har sina med- och motgångar. Efter succén och den stora försäljningen i mitten på 20-talet, just vid ingången av den elektriska eran, så kom depressionen i början på 30-talet. Vintern 31-32 så rasade nästan industrin ihop. Inga stjärnkontrakt förnyades och man sålde ut. Den totala försäljningen i Amerika 1932, det var bara 6% av försäljningen 1927. Men Europa arbetade vidare och pessimisternas spådomar om grammofonens undergång till förmån för det nya, radion, kom på skam. Och i mitten på 30-talet vände det och jukeboxen, den riktiga jukeboxen, skriver skivhistoria. Bland de knappar som oftast trycktes in var det den som det stod Benny Goodman på. Benny Goodman och One O'Clock Jump. Men åren gick och vi är framme vid 1948 på tröskeln till LP-åldern. Hastigheten 33 och en tredjedels varv i minuten skulle förstås revolutionera hela skivindustrin. Och för lyssnarna, köparna, innebar det också fördelar. CBS president Goddard Lieberson var en av huvudpersonerna i kriget om hastigheterna och han berättar.
Stopping. It cost less, it occupied less space in your house. There are a lot of reasons why, the obvious reasons why it was successful.
En fredag eftermiddag i juni 1948 så samlade Columbia hela den amerikanska pressen för att presentera en överraskning som bestod i 101 LP-skivor klara för försäljning, ett nytt format, nya mikrospår och en ny hastighet.
The LPs, of course, opened up a whole repertoire that was never available before, could never be done. And it developed, of course, another idea. And the idea then is that not only the piece itself, but the interpretation of the piece became important. You brought the same Beethoven symphony because it was a different performance. That emphasis was not quite so important in the old days. Somebody bought a Beethoven symphony and they had it. That was it. They bought the one. I think now people buy more than one version for comparative reasons.
Argumenten för LP-skivan var många. Men den första reaktionen blev en kamp om hastigheter och om en försäljningsmarknad. Året efter Columbias utspel med LP-skivan så svarade giganten RCA Victor med en stor kampanj för 45-varvsskivan. Den enda rätta hastigheten förstås. Kampen varade ungefär ett år. LP:n var förstås kommen för att stanna och 45-varvaren blev upptakten till den kommande singelskivan i en helt ny musikgenre. Den som förlorade kriget, det var Stenkakan, 78-varvaren.
Get out of bed, cheer up, cheer up. sobbing when he starts throbbing his old sweet song. Wake up, you sleepyhead. Get up, get up, get out of bed. Cheer up, cheer up, cheer up. The sun is red. Live, love, laugh, and be happy. What if I've been blue? Now I'm walking through fields of flowers.
Edie Gourmet och When the Red Red Robin. High Fidelity hade ända sedan mitten av 30-talet varit ett ord som används i skivreklamen. I början av 50-talet så fanns det äntligen täckning för det här ordet. Det var också vid den här tiden som man började med stora mässor för att sälja utrustningar så att den nya tidens skivor kunde avlyssnas på bästa möjliga sätt. Och ett annat ord som också började dyka upp i sammanhanget, det var stereo. Och i svensk radio så provade man sig fram.
Välkomna till den här experimentutsändningen med stereo som blir den första i en serie på fyra. Till att börja med så måste man i samma rum och vid samma vägg ha en tv-mottagare och en radiomottagare. TV-mottagaren ska ni ha placerad på er vänstra sida. Och på den högra ska radiomottagaren stå. Och själv ska ni sitta, bekvämt hoppas jag, så att ni har ungefär lika långt till de båda mottagarna. Jag kan alltså säga att de båda mottagarna och er lyssnarpunkt ska bilda hörnen i en liksidig triangel. På ett ungefär. Det är mycket som spelar in när det gäller akustiken i rummet och när det gäller mottagarna.
Det här var svensk radio och stereoförsök i början på 60-talet med Kjell Stensson.
So our journey takes us into the field of music and all the color of the full symphony orchestra in España.
Gigantic kaleidoscopic maze, you know, of the reasons why a lot of things happen, you know.
Boy, grab your coat, grab your hat, leave worries on doorstep, just direct your feet on sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Yes, happy tune, your step, baby. Life can be so sweet on Sunday side of the street. I just walk in shit, babe. Walk with those blues on bread. I'm not afraid. Never have a cent. I'll be rich as Rockefeller. No, sir. Gold dust at my feet on Sunshine Street.
Armstrong och nu Count Basie, som inte heller han behöver annat än mikrofoner för att låta så här. We'll be right back.
var Rune Hallberg som tog oss med genom grammofonskivans århundrade under rubriken På tal om skivor.
Här sjunger på fonografrulle Jeppe Jeppsson, troligen inspelat någon gång början på 1900-talet, Smålandsvisan.
Jeppe Jeppsson, Hans Anders tog Göteborg. Smålan är allting så gött, gött, gött. Allt kan det ta, för den blå, blå, blå. Jag är aldrig bättre land, men det är att jag kan. För allt är så gött, gött, gött. För länsman han är kock och små. Rosen är kock så han inte kan gå. Men klockan är kvar, det är alltid så glad. För han sjunger jämt, det är gött, gött, gött. Och vänder de rik som är. Ängade folk på täter och trä. På länsor och kor. På kalvar och kor. På dig är blönda så gött, gött, gött. Alla öppnade kandy som härskar föll. Leta så kräften är full som gäll. Han kakar och mot. Håll ut i så stor. På dig är i magen så gött, gött, gött. Och tösra de rör som bär. Med smidiga ärner på smånätet här. Och rör som ställ, man tar något rin. Och så det gör i kroppen så gött, gött, gött. Men så kröttar de det grupplats inte an. Då res vi och stärker som fällande skam. Lass fettra tär, till knocken och det med vänt. Det är jäkeln i det, det var gött, gött, gött. För Lotta hon slog en mitt på hans fru. Och barnen vet han tände gör hur. Men hur det gick. Och Lotta han fick. När slutet är gött. Det hade gett ganska. För Lotta hon slog en mitt på hans fru. Och barnen vet han tände gör hur. Men hur det gick. Och Lotta han fick. När slutet är gött. Det hade gett ganska.
Konsten att restaurera gammalt ljudmaterial. Ja, det är taget från ett radioprogram den 21 februari 1992.
När det nu gäller att restaurera det gamla materialet så finns det lite olika skolor. Ska man återge musiken med en resegrammofon och en mikrofon framför tratten helt enkelt? Det var ju på det sättet man njöt av musiken på 50-talet. Varsågod Frank Sinatra.
Flowers mean forgiveness. I heard a poet say, when you need forgiveness, you give her a bouquet.
Vi ska väl inte glömma det att man njöt av musiken på den tiden i all sin primitiva form med sitt skrap och sin bristfälliga ljudkvalitet för övrigt också. Men den här musiken redan på den tiden innehöll mycket mer än vi kunde höra då. Det märker man om man spelar upp en sån här skiva på lite modernare utrustning. Här kommer Frank Sinatra igen, nu med lite bättre frekvensåtergivning, men skrapet finns ju kvar ifrån stenkakan.
Flowers mean forgiveness. I heard a poet say, when you need forgiveness.
Den andra skolan vill att vi ska återge musiken på det här sättet, där man lockar fram det bästa ur materialet som fanns redan vid inspelningen. Men sen kan man också frisera materialet ytterligare. Det finns särskilda elektroniska apparater som tar bort brus och knäppar i inspelningen. Nu ska vi koppla in en sån apparat och låta Frank Sinatra sjunga utan brus, eller åtminstone lite lägre brus.
Flowers mean forgiveness. I heard a poet say, when you need forgiveness, you give her a bouquet. Flowers mean forgiveness.
Om man nu är oförsiktig så kan man faktiskt koppla in för mycket brusreduktion och göra verkligheten ganska ointressant och klanglös. Så det här får man göra med stor försiktighet och med etik och känsla för den tidigare inspelningen. Och det här är problem som man diskuterar i de kretsar som ger ut nya skivor men med gamla inspelningar.
Rösten vi hörde här, förutom Frank Sinatras, det var alltså redaktör Sten Wahlström.